Varför händer så mycket obehagligt under nattetid? Vad är det man egentligen kan se där inne i sovrummet? Och vad kan gömma sig bakom träden i de djupaste svenska skogarna? Det är lite av det vi berättar om i det här avsnittet. Du lyssnar på podcasten Paranormalia. Här tar vi upp allt övernaturligt i en och samma podcast. Jag som pratar heter Sebastian Krantz och nu börjar avsnittet. Mitt namn är Jamie och jag är 32 år gammal. Under hela min barndom bodde jag i en stad som heter Pennsylvania med mina föräldrar. Jag var den yngsta av två söner. Det var 2 års skillnad mellan mig och min bror. Jag hade en fin barndom för det mesta. Jag spelade en Nintendo med min bror. Lekte vid bäcken som fanns i närheten. Egentligen kan man säga att jag hade allt. Men när jag var 9 år gammal så försvann min bror. Jag gick på samma skolor som mina vänner gjorde och som mina föräldrar gjorde innan mig. Det var väldigt sällan det flyttade hit någon ny, men det hände då och då. När ett nytt barn kom till skolan brukade vi kritisera honom eller henne tills de var accepterade. Eller så blev de aldrig det. För det mesta så brukade de bara försöka passa in. Förutom en tjej som började i 4:e klass. Precis innan min bror Jake försvann. Hennes namn var Rosie. Rosie Callow. Hon var nästan 9 år gammal. Hon hade alltid flätor i håret med vita rosetter längst ner och en klänning som jag kan svära på att den var från 50-talet. Samma kläder dag ut och dag in. När vi andra hade t-shirt och jeans så stack hon ut med sina blanka svarta skor och vita tights. Varje dag innan skolan började så brukade alla barnen samlas på lekplatsen framför skolan. Då såg vi när hon kom åkande i en gammal blå skåpbil. Hon brukade pussa den jag antog var hennes pappa hejdå för att sedan gå ur bilen och springa mot dörren. Han hade sitt mörka hår bakåtslickat och hade på sig en mörk kavaj och slips. Han log alltid och vinkade åt mig innan han åkte iväg. Och varje gång han gjorde det så fick jag rysningar. Det kändes som om han hatade mig av någon anledning. Jag fick gåshud varje morgon när jag såg honom. Så fort hon hade kommit innanför dörren så körde han snabbt iväg och lämnade svarta spår i asfalten efter sig. Hon var också konstig. Rosie pratade eller satt aldrig med någon. Hon åt aldrig någon lunch. När jag hade tagit mig en närmare titt kunde jag se att hon var dammig och smutsig. Hon utsöndrade en odör som ingen av oss kunde avgöra vart den kom ifrån. Jag antog att hennes pappa var väldigt fattig, vilket var vanligt i våra trakter. Bara några få familjer hade pengar, även om de inte var något att skryta över direkt. Men hon var annorlunda. Medan vi var fattiga var hon på en helt annan nivå. Allting med henne var konstigt. De andra barnen började kalla henne Äckel-Rosie på rasten en gång och hon började gråta. Jag borde verkligen ha vetat bättre än att låta någon mobba en liten flicka. Jag var också liten, men min familj var trogna kristna och tog mig till kyrkan varje söndag. Jag visste bättre. Så, som en riddare i skinande rustning, tog jag hennes sida när hon utsattes för mobbningen. Även mot mina egna vänner. Det var dagen då jag blev det svarta fåret. Mina vänner ville inte ha något med mig att göra längre, efter att jag gjorde vad jag gjorde. Jag blev vän med Rosie och brukade äta lunch med henne varje dag efter detta. Jag pratade om allt och inget, men av någon anledning så sa hon nästan aldrig någonting. Hon verkade tycka om hur jag pratade och hon kunde lyssna på mig i timmar. Sättet att hon såg på mig fick mig att känna mig speciell. Jag vet inte. Detta fortsatte i flera veckor tills hon började komma till skolan med blåmärken på hennes ben och armar. Från början sa hon att hon hade ramlat i trappan. Nästa vecka sa hon att hon hade trillat i trädgården. Sen var något annat. Inget stämde. Jag ville bjuda hem henne på middag en gång och det ville hon jättegärna. Men när dagen kom backade hon ur och sa att hennes pappa inte tillät henne. Det slutade med att vi bråkade. Jag sa till henne att hennes pappa kunde få träffa min familj. Livrädd för idén så vägrade hon. Hon sa att jag inte visste vad jag pratade om. Hon sprang hem efter det och jag följde inte efter henne. Jag sprang också hem från skolan den dagen. Mitt hjärta slog hårt och mina kinder blev röda av vinterkylan. Mamma var i köket och lagade mat, så jag sprang dit för att få hennes uppmärksamhet. Orolig som jag var för min vän så berättade jag allt om Rosie och vad jag trodde att hennes pappa gjorde mot henne. Hon tog upp telefonen direkt och ringde skolan. Hon frågade efter rektorn och fick vänta en stund. Vad heter din vän, hjärtat? Rosie Callow, svarade jag. Innan hon kom fram till rektorn så la hon sakta på luren. Hon vände sig mot mig med en allvarlig blick och sa: jag vill att du aldrig någonsin pratar med den där flickan igen. Hon är farlig. Jag såg henne och hennes far i stan, och de är inte den sortens folk som vi ska umgås med. Hon sa den sista delen långsamt och tyst som en viskning. Hennes ögon tittade mot vardagsrummet som om hon trodde att pappa skulle höra henne. Jag vet inte vad jag ska tro, men tänk om hon är i fara, sa jag skakande. Hennes affärer har vi inget att göra med. Sköt ditt eget, Jamie, sa mamma och vände sig ifrån mig. Det lät nästan som hon skulle börja gråta. Jag började fråga varför hon inte berättade något för skolan, men hon tystade mig och fortsatte laga mat. Och så var det med det, som man brukar säga. Några dagar senare så lekte jag och Rosie på gungorna på rasten. Det var vår favoritsak på lekplatsen. Hon berättade att hennes far hade gjort något hemskt och att han förtjänade att dö. Jag frågade henne om det och hon sa: det här är hans rätt att göra så. Hennes ansikte var en blandning av rädsla och smärta när hon sa det sista. Jag vill inte åka hem, Jamie. Kan jag bo hos dig för alltid? Tårar fyllde hennes ögon och droppade ner på hennes vita klänning. Rosies huvud hängde neråt i skam. Hennes jordgubbsblonda lockar fastnade på hennes kinder och fick henne att se så oskyldig ut. Som en docka nästan. Jag var så rädd för henne. Jag visste att jag älskade henne och var så förkrossad att det enda jag kunde göra var att krama henne. När klockan ringde för lektion tittade hon på mig som om hon skulle dö. Rym iväg med mig, Jamie. Vi kan åka vart du vill, skrek hon. Hon var verkligen livrädd. Jag försökte prata vett med henne, men hon ville inte. Hon försvann efter rasten och jag fick inte ens säga hej då. Jag såg henne aldrig igen efter det. När jag kom hem satt mamma och pappa i vardagsrummet med en polis. Min bror hade inte kommit hem ifrån skolan. Han hade inte ens varit på bussen på morgonen. Han gick på en skola inne i stan, så han tog en annan buss än mig. Hans buss gick även en halvtimme tidigare än min, på grund av avståndet. Mamma brukade alltid fråga om han ville ha skjuts, men han insisterade på att ta bussen så han kunde vara med sina vänner innan skolan började. Jake var populär. Jag skulle troligen ha gjort likadant om jag var han. Han var ett sånt barn man bara inte kunde hata. Han log alltid. Han skojade alltid. Den natten var första gången jag hörde min mamma och pappa bråka. Mitt rum var nedanför trappan, så jag hörde inte vad de sa. Men pappa sprang ut ur huset efter det och lämnade min mamma gråtandes på framsidan av huset. Vi hittade aldrig Jake heller. Polisen hade genomsökt hela staden efter honom, men spåren försvann vid kusten. En anställd på en bensinstation vittnade om att han hade sett honom efter att ha sett bilder på Jake från tidningen. På övervakningsvideon såg man honom med en man och en ung flicka. Ungefär 9 år gammal. Hon hade en vit klänning. De köpte bensin och snacks. De lämnade platsen i en gammal blå van. Ansiktena var suddiga, men vi visste att det var min bror på grund av Dr. Pepper-tröjan han hade haft på sig samma dag. Vittnen togs in till polisen och konstnärer fick måla en fantombild av mannen som sågs med Jake. Bilden delades ut på skolan och när jag såg bilden kändes det som om mitt hjärta skulle hoppa ur bröstkorgen. Det var samma man, Rosies pappa, med med samma jävla leende han hade fastklistrat på sitt ansikte. Och min vän med min bror. En månad senare hade vi begravning för Jake. Tom kista. Mamma och pappa skildes den våren. Mamma stannade i staden med mig och jag gick ur grundskolan och högstadiet. Pappa flyttade till New York där han blev anställd av en stor advokatbyrå och gjorde karriär. Tyvärr slutade vår relation där och än idag så har jag inte träffat honom på 5 år. Jag träffar aldrig någon som Rose igen och jag förväntar mig inte att göra det i framtiden heller. Det var en speciell kontakt vi fick med varandra som jag inte kan förklara. Jag känner mig vilsen utan henne, även idag. Och min bror som uppfostrade mig. Jag har inte ens ord för det. Hela grejen förändrade mitt liv för alltid. Min mor och jag pratade sällan om min bror. När jag tog upp det blev hon antingen tyst eller så sa hon att jag inte hade någon rätt att prata om det. Det gjorde mig otroligt frustrerad. För enligt mig så kunde hon ha gjort något åt Rosies pappa när jag berättade om blåmärkena. Varför hjälpte hon inte till när hon hade chansen? Det skulle kanske ha räddat min bror. Vi bråkade om det några gånger och det slutade alltid med att hon grät och jag stampade upp på mitt rum för att lyssna på musik i mina hörlurar. Sen fortsatte det tills jag flyttade ut. Dagen jag flyttade sa hon något som hemsöker mig än idag. Vi började prata om Jake igen och jag borde ha vetat bättre än att starta något. Hon bara spottade ut det. Det var hans rätt, stammade hon. Hennes ansikte liknade Rosies dagen då hon berättade att hennes far förtjänade att dö. Vad fan, mamma? Precis så där sa Rosie dagen innan hon lämnade skolan. Varför tog hennes pappa Jake? Jag var förbannad. Hon gillade inte att jag ifrågasatte henne, men hon svarade ändå. Mannen du känner som pappa är inte din riktiga far, Jamie. Jag lämnade Tim efter att jag hade fått dig och blev tillsammans med din pappa. Han var aggressiv och våldsam. Han slog mig nästan till döds flera gånger och lovade mig att han skulle få som han ville, till slut. Jag kunde aldrig bevisa för polisen att han var en idiot. Han är speciell på många sätt. Han har en aura som gör att han kan manipulera vem som helst som hör hans röst. Jag tror knappt att han är en riktig man överhuvudtaget. Jag var tvungen att fly. Jag behövde en lugn plats att uppfostra mina pojkar på. Det var det enda sättet vi kunde överleva på. Så jag reste över landet och hamnade här. Din pappa hjälpte mig med mycket i början och till slut blev vi förälskade. Jag berättade allt om situationen för honom. Allt var perfekt. Tills han kom hit för att leta efter sina barn. När hon hade berättat klart kramade hon mig hårt. Jag kunde inte fatta vad jag precis hade hört. Så det du säger är att mannen som har kidnappat min bror är min riktiga pappa? Frågade jag och andades in hennes parfym när jag stod i hallen med väskorna i händerna. Hela mitt liv passerade förbi när jag stod där i hallen. Som om hon inte hade hört mig så fortsatte hon med skakig röst. Han är en mörk man, Jamie. Jag är rädd att han kommer försöka ta dig också. Du måste åka härifrån. Jag älskar dig och jag skulle inte orka med att förlora dig också. Och så var det med det, som han säger. Jag gjorde som hon sa till mig. Det var sista gången jag såg henne. Det var därför min pappa lämnade oss den där natten. Det var därför de skildes. Han måste ha fått nog. Det har gått över 20 år sedan min bror blev kidnappad. Jag har nu 2 egna pojkar och jag är orolig för dem varje dag. Varje gång de måste åka någonstans så kommer jag ihåg hur den mörka mannen tog min bror. Som du förstår så är jag en ganska överbeskyddande förälder. Jag har aldrig haft någon barnvakt och jag kollar upp alla de har kontakt med noga. Jag har dem nästan aldrig ur sikte. Häromdagen kom min 11-årige son Thomas hem från skolan och sa att han hade fått en ny vän. Glad och exalterad berättade han om hur de lekte och hade roligt ihop. Den andra pojken hade flyttat från en annan skola några mil ifrån oss. När han äntligen hade lugnat ner sig så frågade jag honom Vad heter din nya vän? Jake. Jake Callow. Får han komma hit imorgon, pappa? Frågade han mig. Jag blev helt stel. Jag tror jag satt så där i minst 2 minuter innan jag svarade honom. När jag kör dig till skolan imorgon, kan du peka ut honom åt mig då? Frågade jag. Ja visst. Han har alltid på sig samma kläder, så man kan säga att det är han enkelt. Han var verkligen glad. Har han bara ett ombyte av kläder? Frågade jag och tänkte på Rosie. På hur hon alltid hade samma äckliga klänning på sig. Ja, han har alltid samma gamla Dr. Pepper-tröja på sig. Jag kan väl ge honom någon av mina gamla tröjor, pappa? Frågade Thomas mig. Så här sitter jag, 2 på morgonen och skriver detta till er. Imorgon ska jag träffa det där barnet och se om det är sant eller inte. Jag kan inte förstå att det händer. Det kanske bara är önsketänkande. Det är sommar, onsdagen den 2 augusti 1989. Jag och min vän är i skogarna mellan Skellefteå och Boviksbadet. Vi är på väg till en trapperstuga för att övernatta. Det är mulet väder men uppehåll. Det blåser måttligt. Klockan är strax efter 11.45. Ungefär 2,5 till 3 kilometer in i skogen befinner vi oss på en skogsstig. Det är cirka 2,5 kilometer kvar till stugan dit vi är på väg. Vi kommer ut på en myrmark och följer skogsstigen. Helt plötsligt slutade blåsa. Fåglarna som kvittrade tystnade. Allt blev knäpptyst. På min vänstra sida bakom ett träd, cirka 15-20 meter, ser jag och min kompis att det står någon eller något. Vi stannar upp och står blickstilla. Den eller det som står bakom trädet står och vaggar. Både jag och min kompis ser armar och axlar och att den eller det är klädd i gråa kläder eller ett grått skynke. Ansiktet ser vi inte. Vaggande eller stampandet tiltar och sedan ser vi ett ansikte som tittar fram bakom trädet. Vi blir alldeles stela av rädsla. Ansiktet på kroppen är alldeles vitt, grått hår, frontalt skallig. Ögonen kolsvarta och munnen är halvöppen och kolsvart. Vi hör ingenting förutom ett väldigt högt viskande. Sedan hör vi ett skrik som skär igenom kroppen. Vi springer allt vi kan och slänger ryggsäckar och springer och springer och springer. Slutligen hamnar vi hemma hos mig. Mina föräldrar ringer polisen. Vi går tillsammans med poliser, polishund och föräldrar till den plats där vi såg den eller det. Ryggsäckar hittar vi längs med vägen. På platsen bakom trädet där vi såg det vi såg fanns ingenting. Polishunden fick däremot bokstavligen fnatt. Trots att jag idag är 41 år så kommer jag ihåg denna händelse som om det hände igår. Jag blir inte klok på vad det kan ha varit som jag och min kompis såg. Finns det någon som kan hjälpa mig förstå det här? För någon månad sedan var jag med om något väldigt obehagligt. Jag låg och sov i min dubbelsäng med min 7-åriga son bredvid mig. Jag drömde något om några vänner när jag plötsligt känner i drömmen att jag liksom glider på madrassen eller som om någon drar i den. Och jag vaknar men öppnar inte ögonen utan tror att jag drömt och vaknat. Men när jag känner det igen så öppnar jag ögonen. Min son sover sött och jag ligger på sidan mot honom och har kroppen ut mot hallen. Och jag kan se hela hallen som leder in till sovrummet. Jag blundar igen och vet att jag funderar på att det var konstigt och försöker somna om. Men plötsligt känner jag hur jag ryser på ett onaturligt sätt i hela högra sidan av kroppen. Den sidan som är fri. Hårstråna kändes som om de stod rätt upp. Jag har aldrig känt något sånt tidigare. Jag öppnar ögonen och försöker känna efter vad som händer. Men så hör jag ett surrande ljud. kändes som att ligga i ett energifält. Jag tittar fortfarande ut i hallen och plötsligt ser jag en medeltida munk i munkkåpa där huvan är neddragen över huvudet så att man inte ser ansiktet. Han håller händerna som om han ber och står längst bak i hallen och rör sig framåt. Typ svävar någon centimeter över golvet och rör sig mot mig, men framför allt mot min son som ligger närmast. Jag kan inte tro mina ögon och jag tror att jag stirrade som aldrig någon stirrat förr. Och min hjärna var aktiv och jag vet att jag tänkte, du skojar med mig. Jag förstod direkt att det var något övernaturligt, men var livrädd. Saken är den att jag var helt paralyserad i kroppen och kunde inte röra mig fast hjärnan funkade. Sjuk känsla. Munken hade brun kåpa, han var ganska liten i växten och när han kom fram till min sons sida böjde han sig liksom över honom med huvudet och försvann. Energifältet försvann och rysningen och jag kunde röra mig igen. Men jag låg kvar och stirrade ut i hallen i ren chock. Sen fick jag känslan av att min son gått bort i sömnen och att det kommit för att hämta honom. Så jag ruskade min son som vaknar men vänder sig om och fortsätter sova. Så kommer själva chocken. Jag gick upp i hallen och vankade fram och tillbaka och ringer min väninna lite halvt hysterisk och säger att du kommer inte tro det, men jag har precis sett ett spöke. Jag vågade inte lämna hallen för jag var rädd att något skulle hända min son och så vidare. Klockan var 05.20 och det hade börjat ljusna ute. Och det var denna tiden jag brukar gå upp och gå till jobbet. Så jag är pigg vid den här tiden vanligtvis. Det blev inget mer sovande den natten. Och jag var mycket skärrad och chockad. Framförallt dagarna efter. Nu har det lugnat sig i sinnet. Men jag sover alltid med stängd dörr och ljus i hallen. Och tv på i sovrummet. Jag som aldrig varit rädd av mig går och tittar mig över axeln nu. Ofta, och det känns som att saker aldrig kommer vara som förr nu. Min pojkvän anser att jag drömt eller hallucinerat. Men drömt har jag verkligen inte. Och hur ofta hallucinerar fullt friska människor som inte tar droger? Jag bor i centrala Malmö, nära Folkets park, och har i efterhand hört att det ska tydligen vara mycket aktivitet i dessa gamla 30-talslägenheterna. Har inte sett något mer efter den här händelsen och hoppas på att det inte kommer mer till mig. Men den får gärna visa sig för min pojkvän. Det här är en berättelse som vi hittat på internet. Vi lyssnade på en podcast under veckan där de faktiskt berättade om liknande händelser. Man kallar det för sömnparalys. Sömnparalys innebär att kroppen sover men hjärnan är aktiv, vilket innebär att du kan se saker i verkligheten som egentligen ska finnas i dina mardrömmar. Det som oftast sker när man får en sömnparalys är att man ser någonting obehagligt. Många har pratat om maran som lägger sig över bröstet så att du får ett tryck och inte kan andas. De som varit med om sömnparalys säger att det är precis som i verkligheten. De minns hur de här personerna ser ut eller de här sakerna och de känner och hör allting jättetydligt. Vissa säger att sömnparalyser går att förklara rent vetenskapligt. Men om vi tar det ett steg längre. Personen vi nyss berättade om såg en munk. Hjärnan borde ju ha bildat den här bilden av den här munken själv, eller? Ja, alltså om hon inte har träffat munken tidigare. Det finns också människor som sett saker som de definitivt aldrig sett tidigare. Och de har sett hur de rör sig och oftast ställer sig över personer som sover bredvid dem eller över dem själva. Och de känner ibland hur de knappt kan andas. Men vad som är unikt är att ingen kan röra sig och ingen kan göra någonting åt saken. Vad en sömnparalyser är, så tror vi att det kanske rent av kan vara verkligt. Finns det en annan dimension? Finns det ett annat energifält som vi kanske bara kan se i det stadiet? Är det så att de onda andarna kommer och hemsöker oss när de vet att vi hamnar i det där stadiet? Många tror att anledningen till att de oftast hukar sig över människorna är för att de vill stjäla deras kroppar för att få nytt liv igen. Det liknar ganska mycket berättelser eller filmer där demoner ska överta någons kropp. Det låter nästan identiskt till och med. Om det är så att det finns en verklighet bakom det här, så vill jag aldrig få en sömnparalys.